Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett, Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkade spår olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är det bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Eftersom det är tisdag så rullar Trottosports podcast igång igen. Och i Falun vet jag, där sitter Magnus Ståhlberg och håller på att spricka av vällust över sina V75-drag den här veckan.
Ja, tänk. Kan det inte bli lördag snart?
Ja, vi håller på det lite.
Ja.
Mm. Men det är lite extra den här gången, eller?
Det känns ju oerhört. Först blir man helt frustrerad och sen händer det grejer, det ska vi återkomma till.
Ja. Och så vill vi tacka först och främst också till de som stöttar oss via Swish eller kanske framförallt de som är prenumeranter via Patreon. Jag är sådär osäker hela tiden om jag skulle vilja nämna de som är prenumeranter, läsa upp namnen som vi är så tacksamma över, men jag är osäker på om de vill det. Så att det är därför vi kör så här lite mer anonymt, att vi tackar dem så mycket. Vill man då stötta oss så kan man gå in på trottosport.nu. Där finns det instruktioner hur man bär sig åt.
Vi kan väl säga det också, Henrik, att vi till vår stora förvåning stöter på folk som inte vet att vi finns och som blir jätteglada av att vi finns.
Mm.
Så det betyder att det är många travintresserade som inte hittat oss än. Så att ni som lyssnar, du som lyssnar, tipsa gärna en kompis som gillar trav som inte vet att vi finns.
Verkligen.
Så blir vi ännu fler.
Hade pratat med ett par travintresserade personer förra veckan som inte hade någon aning om att vi hade startat igång igen. Så det är helt rätt, så är det. Ja, min stråk av ängslighet där med en viss demon Ima visade ju sig vara totalt obefogad. Han är ju fin alltså. Hade jag varit travtränare hade jag nog varit en usel. Med tanke på hur ängslig jag är kring att lopp är för jobbiga och för tuffa och för knäckande. Och jag skulle nog ha en sån där inlindade bomulltyp. Aldrig sitta i andra spår i loppen. Men ja, det var det bästa i alla fall den här veckan. Det mår ni med.
Ja, vad fantastiskt. Känslan är att Johan Untersteiner är väldigt försiktig med den här. Den här vill han inte riskera något mer med nu när det blev han har haft den här skadan. Och när det bevisligen är den kapacitet som ju Johan ju tidigt har förstått att den här hästen hade. Det är ju häftig häst.
Ja, oerhört läcker. Men Magnus var det ju som hade B75 vinnare den sista där. Sjunde avdelningen. Herre jösses.
Garner Shaw, ja precis. Den
ja,
var klar,
ja precis. Jag har redan glömt, säger jag. Men det är för att jag har glömt omgången i stort ändå. Nej, så är det. Visst, ja, men det där är ju en häftig häst. Alltså, han visar ju igen vilken fart den har. Kommer ni ihåg det derbykvalet där han ju gick hur fort som helst runt slutsvängen där och sen hoppade. Men häftig häst är det där. Riktigt spännande den också.
Jag tycker också, jag vill ta med Upset Face där i hans första monté start på Vincennes. Och var så otroligt bra alltså.
Tung resa också, va?
Ja, tufft lopp fick han. Tung resa. Han red ju häftigt alltså. Han red ju som han hade en stjärna. Ja. Men han kom hem på 12,6, 2200 meter och tjänade väl 36 000 euro. Ja, det var läckert att se han. Och han kanske kan ha en liten framtid i Monté-disciplinen som de säger.
Mm.
Nej, för apropå Monté så sa en av SVTs programledare på Sportspegeln där för några veckor, Mats Nyström, att vem som hade vunnit det stora Monteloppet.
Okej, okay. I vilket sammanhang var det?
Ja, det var på Sportsbygget efter Prix de Cornelier.
Ja, ah, okej, okay, det var efter
det. Stora, det största monteloppet.
Ja, där är de med i matchen verkligen.
Ja.
Mm. Något annat som är värt att notera som Gladde?
En sak som, eller Gladde vet jag, det kanske är fel att använda det uttrycket, men ett bevis för vilken märklig tid vi lever i. Vi var på en kort dagstur med bilen i söndags, och sen på vägen hem där så passerade vi Romme. Åkte bara, jag tittade åt höger som man alltid gör, det var ju stilla och lugnt. Sen kom jag ju hem och konstaterade att det var ju Grand Slam-tävlingar där. Men det gick ju inte att se, va? Det är så, förr var det så, nu var det oerhört sällan man har åkt förbi Rometravet och inte gått in och varit där på loppen. Va? Men det har ju hänt, framförallt när man var yngre. Massa bilar på parkeringen, flaggor. Det var helt dött.
Ja, otäckt. Ja.
Det var en fågelskådare som jag såg med en kikare. Han hade stannat bilen mitt på fältet där på vägen mot parkeringen. Där stod han och spanade med någon kikare och kollade efter någon fågel. Liksom, det var en jäkla märklig tid. Alltså.
Ja, vi får kämpa på. Apropå då att du hade en, eller har en, vad du tror, klar vinnare på lördag. Hur var det förra veckan?
Ja, alltså det är ju jobbigt där. Jag gör ju ett tillsammansbolag som heter Stålbergs Snilleblixtar och hade ju tre spikar som alla satt. Men ändå lyckades jag inte få in 7-1 eftersom jag ju spelade reducerat och hade urusla A-hästar, i alla fall ett par stycken, och framförallt i V75-1 där jag, om jag minns rätt, verkligen åtminstone lite subtilt bäsade Galactica där med tanke på resan till Frankrike och hem och dit och två tuffa lopp, framförallt ett tufft montelopp där och allting. Så att, men jag lyckades ju svänga där. Vi hade någon diskussion, eller du ställde någon fråga där på morgonen till mig, Henrik, och jag bytte på något sätt åsikt i ett steg bara, inte på grund av dig utan på grund av att jag tänkte ett varv till.
Det var inte
till,
jag som alltså trodde på den heller. Du ska,
nej, verkligen inte.
Ta inte in mig i detta. Ja. Nej, men det var, hade ju inte, hon har ju inte vunnit i sulkelopp heller sedan på 4 år ungefär.
Nej, jag måste erkänna eftersom jag köper in mig där på ditt system så blev jag kallsvettig när jag såg den A-hästen. Hur i helvete gick det här till, tänkte jag.
Ja, nej, och det kan man ju verkligen undra, men det var, resonemanget var ju, för mig var det så här att, ja, det kan slå två håll, och uppenbarligen började jag tro på att det hade slagit åt andra hållet, att hon kommer hem och hon får sulky, hon är startsnabb, det var inte det absolut piggaste gänget hon skulle möta, ta ledningen och så blir det bara som det blir, och så på lite ren glädje tänkte jag då att hon skulle springa, och det gjorde hon ju kanske i ett varv ungefär, man såg ju när hon gick ut på slutvarvet att hon tappade ju all spänst, hon var ju liksom inte, nej, hon var inte där helt enkelt. Så jag förstår dig, Lennart.
Men det är ju intressant då ändå att tänka lite större här. Att vad är det som händer med oss? En häst som vi på torsdagen inte tror ett upp på. Men i detta fall var det ju lördag morgon till och med. Men, och sen när det närmar sig spelstopp så kan det förvandlas till snudd på en, ja, en klaring om man ska överdriva lite. Vad är det som händer med oss? Eller vilka mekanismer är det som påverkar oss till att svänga så här?
Nej, men jag tänkte på det. Det är de här besluten man ska fatta, och jag blev väldigt, väldigt ödmjuk och försökte att rannsaka mig själv och tänka på när jag högg som en kobra där när Konrad Lugauer gjorde det här inte särskilt bra valet när han med Gareth Boko gick ner i rygg där på Slide So Easy på Jägers för några veckor sedan. Men det var ganska uppenbart även där. Konrad Lugauer satt med två. Han skulle ju välja antingen eller. Och han tog först ett beslut, gick ut där i andra spår. Men väljer ändå i alla fall till slut att ta beslutet att gå ner. Stålberg. Och jag var hård och det var inget bra beslut. Men jag kände att jag gör ju precis likadant och jag hade betydligt mycket längre tid på mig att tänka, kan man ju säga.
Mm. Det är V75-spelarnas svar på Lugauer alltså.
Ja.
Det känns som att han vinner oftare än vad jag gör i alla fall, så att jag får bättra mig ändå. Men, nej, men det,
visade, bara på tal om det då, visade Gareth Boko i lördags att Lugauer faktiskt gjorde rätt på eget, att han kanske inte pallar hur mycket som helst.
Ja, det kan man nog faktiskt säga. Jag tänkte på det också. Det kanske var rätt beslut även om det blev fel, för han hade inte häst nog att springa i andra spår där. Ja, det är svårt att säga, men de som var jätteövertygade om att han hade vunnit där på Jägersro, man har valt andra alternativet, kanske börjar tveka nu.
Mm. Ja, det är lite så jag känner. Men vilka saker är det vi går på då, gång på gång liksom? Alla tre har ju hållit på med det här ett tag och man läser ju på något sätt.
Vi är för dåliga. Men det handlar ju bara om det. Vi är alldeles för dåliga. Vi påverkas av Alltså vi har de märkliga mekanismen vi påverkas av, vad vi hör, vad vi läser, vad vi ser, och så blandar man ihop till en salig röra och så tar man fel beslut. Det är man ju för dålig.
Och det är nog, även om vi tre då tillhör kategorin, så det är ju vi har en himmelens massa människor med oss.
Jo, men så är det ju, alla är ju, alltså, det finns ju några få som är, nej, det finns ju några få som är jävligt duktiga. Alltså du, Magnus, ska ju till ditt försvar säga att alltså, du var inte ensam om den där Galactica. Det var ju sådana som på nätet marknadsför sig som vinnare varje vecka nästan i olika sammanhang med olika andelssystem. Hade ju också den där Galactica som sin spik, och det, ja, även för dem hade ju helst inte vunnit i Sulkelopp sedan 2017. Så att vi behöver inte skämma allt för mycket. Men jag åter säger det igen, vi är för dåliga.
Men då, som sagt, vi är en stor massa där i den ja, kategorin. Som vi, de flesta har ju så att säga ändrat sig, eller bestämt sig i den gamla klassiska Toto-kön när man väl är, ja, som sista man där liksom, när man är framme. Nu tar jag beslutet.
Ja. Jo, men jag hade en kollega på Åby som spelade, och så lyssnade han på vad nästa spelare, och så tog han, gjorde han en ny sväng i kön.
Ja, visst. Ja, visst.
Ja, men Toto spelar ett märkligt folkslag som tar irrationella beslut.
Mm. Ja. Ja, men det är ju...
Men vi vänder blad.
Vi har ingen lösning på detta. Jag tänkte vi skulle komma fram till en lösning hur vi blir bättre här. Men det är bara ge upp.
Ja, men man kanske lär sig något av dåliga insatser.
Ja, det var det jag tänkte komma till nu. Jag tänkte jag skulle höra om ni kommer med några instick i det här innan jag kommer med min slutsats där. Man kan ju säga så här apropå de som trodde på Galactica. Jag fick veta sen att Björn Goop hade ju tydligen spikat Galactica i sin björnkollen också där. Så att det var som sagt så man tänkte på många håll där. Men jag funderade ju mycket. Det här är ju inte första gången man gör en sån här kovändning. Och precis, man bör lära sig då, som du säger Lennart. Då tänker jag att jag som hållit på i 35 år nu, något sånt. Vad har jag lärt mig då? Något har man ju lärt sig, men ändå tar man ett sånt där beslut. Men man brukar ju prata om det här med första tanken, och det där är ju en liten floskel. Det där, för att så enkelt är ju inte trav att det ska vara bara en startlista och så får man en idé och sen ska man hålla vid den. Det vet ju alla att det funkar ju inte heller. Men man ska ändå lite ändå våga lita på det man har lärt sig genom åren, vilket jag ju inte gjorde nu. Jag hittade ju på någon ny teori där när jag pratade med Henrik och hittade någon slags halv... Jag förstår.
Nej, lägger det här bakom oss nu. Vi ser framåt.
Det är ändå intressant. Det är ändå intressant att teoretisera vilka liksom...
Vilka stollar vi är.
Ja, och vilka saker vi går på liksom. Ja.
Ja, det finns inte en travintresserad som inte känner igen ämnet i alla fall. Som inte, alla förstår vad vi pratar om.
Och annars så ljuger de, och det grövsta.
Ja, de får gärna mejla. Finns det ett svar? Mejla det. Klarar ni av vår mejladress, berätta gärna för oss. Ja. podcast.trottosport@gmail.com. Idel öra, vi ska ta upp varenda råd. I alla fall ska jag läsa dem.
Ja, du kan förmedla dem till mig sen då.
Det är 8619 personer.
Nej. Vad pratar de?
Jobbar du på ATG, Henrik? Är du marknadschef där eller?
Nej, men nu är vi...
Ja, men det var inte personer ju.
Nej, jo, men det var ju det. Åskådare, när Shaman vann.
Ah. Och det är lätt. Nu lurade du mig.
Nu lurade jag er upp på läktaren. Ni trodde alltså på ett häst om röstningssiffrorna här.
Det var väldigt lika.
48 619 åskådare när Shaman vann VM på Roosevelt 1959. Det är vår nostalgihäst den här veckan.
Ja, det beror ju på att han har vunnit Prix de France 3 gånger. Prix de France avgörs på söndag. Han vann 58, 59, 60.
Han hade ju, det var en riktig lyckoträff här när han vann VM. Han var ju, det var ett uruselt år i övrigt, men just när det var VM så lyckades han hitta någon slags formtopp här.
Nej, det var ju fel.
Ja, jag skojar.
Vilket, ja, du menar så.
Vilket år!
Ja, vilket år, ja. Så var det ju. Alltså, jag funderar... När man läser om Shaman, att vi pratar om Varenne och FaceTime Bourbon och de bästa hästar vi har sett.
Honeymaker och allt för det.
Ja, men Chamin. 1959, han vann alltså Prix de Amérique, Prix de France, Prix de Paris. Alla de tre loppen där.
Ja.
Fortsatte att vinna Grand Criterium de Vitesse i Nice. Elitloppet. Men för att han skulle komma till elitloppet så krävde ägarinnan Madame Röderer, det här champagnehuset i Reims, krävde att, och tränaren Jean Riod, att det skulle då köras över lång distans. Och det, då vek sig Solvalla och körde över 3200 meter. Enda gången över 3200 meter.
Tänk om det skulle inträffa idag, att de skulle komma.
Jag vill säga att Gurato säger att jag kommer till Solvalla om ni kör över 2700 meter.
Ja, just det.
Elitloppet har för övrigt körs över 2700 meter vid två tillfällen. Och just det är 3200 meter. Övriga kortdistans sprint. Han vann, Jamin vann det nyinstiftade VM-loppet. Det var första gången det kördes. Trots galopp, tror jag till och med. Som du sa, Henrik, 46 000 var det väl, va? 48 000. Adept var med Torsten Jonsson.
Vi kan väl lyssna lite här hur lätt.
At Roosevelt Raceway, it's the $50,000 International Trot, the first harness race here to pit top foreign entries against American trotters. The Italian Tornese sets the pace early in the mile and a half event. Trader Horn, top U.S. entry, is second. Rounding the first turn, Jamin breaks stride. But the artichoke-eating French champion straightens out in fourth place. Tornese holds his lead until the half mile. Then Canada's Philip Frost blows up. The mile and a half route is standard for the foreign horses. American entries are used to the mile. Watch him at the far turn. Philip Frost still in front, but he breaks stride, and Trader Horn goes into the home stretch lead. Trader Horn begins to feel the unaccustomed distance as Jamin fulfills his reputation for stamina. Maybe it's those artichokes he eats. He surges up as Tornese moves into second place, and at the finish is Jamin, Tornese, and Trader Horn.
Fantastiskt klipp som ligger på YouTube om man vill gå in och titta. Man hör ju lite åskådare sur också bak i bakgrunden där, så att det är väldigt härligt.
Ja, verkligen. Han var född 1953. Han vann 40 av 71 starter och tjänade 1,4 miljoner.
1,4 ungefär. Miljoner då, alltså det låter ju oerhört mycket.
Ja, det är ju nog det, va. Nu var inte Madame Rödre beroende av pengar. Alltså, man måste titta på bilder av den här. Han var så oerhört vacker. En av de vackraste jag har sett. Och den kanske mest bortglömda stjärnan som finns. Men det beror på att det var så tidigt. Han hade en favoriträtt. Kronärtskockor.
Är det sant?
Ja, och när han var i USA har jag läst, tror jag, i Willy Claessons bok. Travlegender. Han gillade inte de där kronärtskockorna. Så de fick flyga kronärtskockor från en annan delstat till New York för att få honom på humör. Och det var kanske tur det, annars kanske han inte hade vunnit. Sören Nordin var faktiskt, mötte Jamin många gånger naturligtvis, men Sören Nordin var ju också med i Prix de France med Smaragd två gånger. Trea båda gångerna. Kanske var med fler gånger, men var trea två gånger. Och 1958 då Jamin vann, så skriver Sören Nordin i sin bok Spänn banden: Jamin presterade det mest suveräna upplopp jag sett av någon häst.
Oj, det är tunga ord.
Ja, han brukar inte vara en som skröt över motståndare i onödan. Nej, Sören.
Ja, sa du Prix de France tre gånger och Prix de Amérique två gånger?
Ja, Prix de France 58, 59, 60. Prix de Amérique 58, 59. Men den där sviten 59, den är ju... Den går ju inte att slå längre eftersom det där VM-loppet kanske inte är något riktigt VM-lopp längre.
Nej, det är dessutom går inte längre, eller just nu pausat i alla fall.
Ja, det är det.
Men oavsett så är den ju, får kalla den omöjlig.
Ja, det kan man nog säga.
Ja.
Jean Riod förresten träffade jag vid något tillfälle, några tillfällen senare i livet efter hans travtränarkarriär. Han blev nämligen måldomare på Vincennes.
Han gjorde en Kacke Nilsson.
Ja, det kan man säga. Och båda har kört VM-loppet.
Just det. Hur var den här herre?
Han var elegant fransman, vänlig. Men han var nog en ganska tuff måldomare, har jag för mig. Han gick bort 19, ja, han var 83 år när han gick bort.
Du har väl alltid rankat Orasi som det främste, men när du tittar nu på Chamin.
Ja, det är klart. Orasis fyra blir Amerik och sådär. Men Chamin är en av de största vi har haft, så vågar jag säga.
Ja, fantastisk häst. Och ska vi då glida över på det kommande Prix de France? Eller titta lite också på vilka svensk framgångar vi har haft genom åren i denna löpning. Som ju är den kanske mest lika när det gäller den svenska transporten i utformning.
Ja, men det är väl det loppet utav de stora i Frankrike som passar svenska hästar bäst. Eftersom det är 2100 meter och dessutom autostart. Atas Fighter L var nog den första 1992. Torbjörn Jansson.
Härlig häst.
Ja, fin. Queen L, 95, Stig H. Lovely Godiva, P.O. Pettersson, 97. Hilda Sonett, Berg, 03. Och så Hultman, Kihlström, Naglo, både 04 och 05. Och Noras Bin, Ulf Stenströmer, Björn Goop, 2014. Mm. Sen dess har vi inte haft någon, nu är det 2021. Och ville, ja, Eitos Kronos är med på söndag, tror jag.
I en tuff uppgift, får vi säga, när någon stöter på både ettan och tvåan nu från Prix
de Brick. Ja, det blir ju precis som i fjol, ett revanschmöte mellan de två giganterna i fjol. Så fick ju Davidson DuPont revansch då, och jag tror att Basir är jättesugen på att vinna det här loppet och kommer ta till alla tillbudstående medel. Han mer eller mindre fria är ju Björn Goop för störningen i Prix d'Amérique, och det är ju naturligtvis av det enda skälet att han ska ha en störning till godo.
Ja, exakt. Vem kör då Aetos Kronos på söndag, tror? Vet vi detta?
Ja, nu, det är få hästar anmälda, 10 när jag tittade senast. Så att det kommer finnas gott om franska kuskar.
Ingen han, ljus...
Nej, han har sagt tydligt att...
Ljuset, du duger han, inte här nere.
Nej, det, han letar efter en fransk toppkusk. Ja. Av de som blir över Basir i upptagen. Så att det blir väl någon... Utav de andra toppkuskarna då. Det finns ju några stycken.
Vad händer något mer som är intressant att kika på i veckan där nere?
11 hästar, så jag 10, så det är 11 hästar anmälda. Nej, men jag tänkte på i söndags där Prix de la Marne. Moni Viking vann ju det. Där din tränares häst var stor favorit, Henrik. Guy de Heripré.
Ja, just det.
Han var ju en vecka efter Prix d'Amérique, men han såg riktigt dålig ut och galopperade i slutkurvan när det började av upploppet.
Det var tråkigt.
Ja, det blev för tufft. Moni Viking, andra par utvändigt, Mathieu Abrivard körde. Men alltså, det blev en liten fadd smak i munnen, tycker jag, på något sätt. För att Pierre Fekrys, som tränar Moni Viking, svarade ju ledningen mot Chicade Jods med sin Express Jet där Fekrys, alltså, som vart iskall och Chicade Jods fick springa i dödens och var ju mycket knappt slagen. Sen startar på torsdag Wild Love med Frank Nivard i jollen. Apropå Upset Face där, som han hedrade sin farfar Viking Kronos, som igår måndag fyllde 26 år.
Och fortfarande väl står på bomb.
Ja, han står där i sin stora fina box.
Ja.
Apropå Frankrike så kan man notera, tycker jag, även om nu Upset Face var, att det är förvånansvärt få svenska hästar som når resultat. Och även svenska tränare och svenska kuskar har problem. Thomas Malmqvist vann ett lopp i måndags. Men i övrigt, jag tittar på Björn Goop. Han kör nog mycket ganska dåliga hästar just nu. Björn har ju blivit populär i Frankrike och får mycket uppsittningar. Men det är mest skrot, tycker jag. Så det blir inga segrar, det blir inga stora framgångar.
Ja, det var du har sett en väldigt alarmerande statistisk...
Ja, alarmerande. Det är inte så lätt som det har varit tidigare, tycker jag, på något sätt.
Nej. Bilden man har fortfarande, som sitter i huvudet, är att det går bra för Björn Goop där nere. Men den här listan visar det motsatsen.
Ja, man är ju Prix d'Amérique i alla fall. Men det är nog jobbigt för honom för stunden. Apropå Prix de France så var det aviserat att Vitruvio skulle vara med, men han är borttagen.
Som sagt, lika många åskådare som det var när Jamän vann VM 1959. Lika stort antal röster, eller begränsat antal röster kanske, var det som röstade i Åtsäs cirkusen där som vi var inne på förra veckan. Trots att då var och en hade kunnat göra hur många röster som helst så blev det bara 48 000 totalt. Och Åtsäs blev alltså Hail Mary som väntat.
Alltså jag är bara intresserad av hur många som röstade, inte hur många röster.
Nej, precis.
Och eftersom man kunde rösta 4 gånger om dagen och kanske över 100 totalt så säger det ju egentligen ingenting.
Nej, det säger mer om att det måste ha varit en jättebesvikelse.
Men hur många röster fick, hur stor procentandel av rösterna fick Hail Mary?
73%. Jag tittade, det var faktiskt total antalet röster var 44 680. Så det var inte ens 48 000, jag hade faktiskt det i huvudet. Men det var tydligen 44 680 röster, 73% på Hail Mary. 11 på Diana Sett som var tvåa.
Det måste ju vara någon som har, eller alltså ett antal som har utnyttjat möjligheten att rösta många gånger, för att Hail Mary borde ju vunnit med 90% tycker jag.
Ja, alltså det är klart att det är ju, man pratar ju om röstningsrekord till exempel, och det var ju vi inne på redan förra veckan att det var precis det man var ute efter, att försöka få någon slags uppmärksamhet kring att det var så många röster. Men det var ju, ja, det är nästan onödigt att ens kommentera det. Det är ju, man får ju, man ska vara rädd om såna här varumärken, och jag tycker det är otroligt löjligt att göra en sån här grej och sen lyfta fram antalet röster. Det har ju inget som helst värde när man, som sagt, vad var det jag sa, 1056 röster kunde jag peta in.
Alltså det blir ju så här när man överlåter åt marknadsförare och PR-byrå att styra verksamheten. Man tappar sin egen identitet, det ska blåsas upp på något sätt. Jag vill säga att man också har förstört V75-mästaren.
Ja, det är något annat nu. Det är inte ens under samma helg som själva galan då, som nu den här gången var digital. Men det där var ju synonymt med varandra tidigare. Galan, årets hästomröstningen och V75-mästaren. Nu är det alltså på lördag som det avgörs på Åby i en kuskmatch. Som är utspridd då över, är det 5 avdelningar?
Ja, nej, det heter väl lärlingar då.
Ja, just det.
Men alltså kuskmatch, man kan inte kalla det kuskmatch när kuskarna själva får välja sina hästar. Så det är ingen kuskmatch för mig. För mig har V75-mästaren genom åren, det var V65-mästaren från början, varit en höjdpunkt på året. Det var en liten fest dagen innan. En begränsad då från början, och så var det V65-mästaren på lördagen. Jag minns fortfarande när Glenn Nibs och Sören Nordin vann första upplagan. Kjell Svensson, Örebro tränare och ägare Hans Melin och Rabro stuteri. Jag minns också tredje året när min vän Conny Holmberg på Axvall hade anmält Nicken och fick Lars Lindberg som kusk, och på festen kvällen innan på Hotel Europa så var mitt enda uppdrag att förklara för Lasse Lindberg att han hade bästa häst.
Ja.
Och Lindberg var inte den som gick i spinn direkt över ett sånt angrepp från mig, utan han noterade lugnt och sansat vid sin lilla konjak där att vi ska nog lösa det här, och det gjorde han också till 8 gånger.
Så minns du såklart väldigt väl också, det har vi väl dragit någon gång i tidigare podd, Foster Vixie 1985, ja. Eller vad det var.
När Jim Frick på kvällen innan garanterade seger, och när han passerade mållinjen strax innan vinkade till alla bakfulla skribenter, journalister, en del bakfulla på Åbys pressläktare där, ute balkongen där, då vinkade han åt oss. Tack för kaffet, Jim.
Mm. Det säger någonting om omfattningen av galan på den tiden, att han ändå kunde ge 13 gånger. Att den var ganska begränsad.
Ja, den var begränsad. Ja. Men som sagt, det här nya upplägget, är någon som vet vem som vann i fjol?
Nej, inte jättefeeling har jag faktiskt.
Nej, jag kommer inte heller ihåg det. Vem var det, Lennart? Kommer du ihåg?
Jag har ingen aning.
Nej, men jag tänker lite där.
Men en häst, en kusk ska det vara. Så inte...
Ja, alltså man kan ju... Tycka, alltså, jag gillar ju att man försöker förändra. Det är inte så att allt måste vara som det alltid har varit. Men och framförallt fördelen när man ändrar, det är ju att man ändrar sånt som inte är bra och gör det bättre. Men det är ju aldrig bra att ändra någonting som faktiskt är bra till att göra det sämre. Och jag kan inte för mitt liv förstå att man alltså med fem lopp där man ska hålla på och räkna poäng hela tiden, samtidigt som 99% av alla som tittar bara bryr sig om V75 och det som händer i loppen och så vidare. Får jag 7 rätt eller inte? Så ska man hålla på och räkna poäng i fem lopp och komma fram till då till slut att någon har tagit fler poäng än någon annan. När alla har, när alla redan har spruckit och ingen bryr sig längre. Jag menar, förr gick det som första avdelning och i värsta fall åkte man djur på Frosty Vixie eller något då.
Ja, just det.
Men alltså, det tappar ju, alltså fokus på ett lopp, det ska inte vara mer än så. De här kuskarna kör ju mot varann varenda, inte nästan, ja, men i princip varenda vecka i alla fall. Både på V75 och utanför V75. Det är inte jätteraffinerat att de möts igen. Det enda som är kul är att det är 15 hästar i alla loppen. Det är ju jätteroligt såklart. Det skulle man ju kunna ha ändå.
Lyssna nu kamrater, lyssna nu. I fjol V75 Champions. Green Mamba, Rickard N. Skoglund, Remarkable Feet, Jörgen Westholm, Tröhera, Magnus Tejen Gundersen, Strong Heartbeat, heter han så? Heartbeat,
ja just det, Jörgen Westholm, gick bra för honom.
Super Sara, Erik Adelsson, Burning Man, Örjan Kihlström. De vann de 6 loppen och så står det med lite fetare stil här på Jörgen Westholm. Så det var nog Jörgen Westholm som blev V75 champion.
Snygga ekipage. Vi drog ju nog igång någonting ändå förra veckan. Som vi misstänkte kanske. Det kom några kontingar faktiskt. Flest, eller det var i alla fall ett par tre stycken var det väl, som kom in med samma. Och det var Park Avenue Cathy. Läckarstoet med Göran E. Johanssons vit-röd adress. Det var mest vit var det väl. Och lite grönt möjligen också. Eller?
Ja, för man är svart och gult.
Nej, just under den perioden då hade han en vit och röd dress. Ja. Väldigt elegant ju. Hela ekipaget som sagt. Lite obehagligt där eftersom vi nämnde med Profet och Lars Gustafsson att det var ju båda de hästarna som åkade ut i den här hemska olyckan i Italien. Nili Lobel och Johnny Takte är min ungdoms favoritekipage. Sista söndagen med mig var de alltid med och Johnny i sidendress och bakom sitt fina sto. Solen lyste alltid över henne och alla andra. Det kan man väl hålla med om också.
Absolut.
Sen en liten rysare för mig i alla fall. Rival Damsha och Erik Adelsson är för mig väldigt högt upp på listan.
Ja, men det var lite utsmyckningar där. Var det inte, visst tävlade han lite något, om det var imanen eller lite, det var lite mer, va? Lite bling bling så där som gjorde ändå att han var ju färgstark ändå hästen, men det var lite extra också.
Ja, just det, det har du helt rätt i.
Hade han inte snitslar imanen?
Ja, jo, exakt. Något sånt där, precis.
Ja, jag tänker bara på det där Olympiatalsfinalen när det är grått och regnigt och blaskigt på vid där, så var det inte så snyggt. Men så jag kan inte riktigt se Rival Damsha framför mig. Men nu när ni påminner mig om de här tingeltangelgrejerna så ja, det var snyggt. Det var det. Utöver dessa så kanske vi själva kan lägga till Idealiga så och Jean Lefebvre, eller hur Lennart?
Ja.
I sin himmelsblå dress där bakom.
Ja, med himmelsblåa strumpor eller bandage runt benen.
Ja, den är fantastiskt vackra, svarta hingst. Ja, kom jag på när jag skulle somna igår. Fyndlådan har vi också fått ett inspel på. Viss Charm Assedal. Som man ju blir lycklig av på alla möjliga sätt. Härligt namn som vi har varit inne på tidigare tror jag. Och väldigt fin häst. Kostade 1974 8500 kronor. Och sprang då in nästan 4 miljoner på 82 segrar av 168 starter. På samma auktion har vi fått också. Var det hästägare från Örebro som köpte 3 hästar. Cecilia, Cheri och Siren Assedal. Stod över Charm.
Ja.
De här 3 då tjänade tillsammans 20 000 kronor.
Det var uppenbart att även på den tiden, alltså förr var det så att stuterierna hade sina egna auktioner och sådär, brodda stuteri och så vidare. Och även då så sent så hade då Stall Montignin egna auktioner på Assedal där.
Mm. Men det är auktions, ska vi kalla det för auktionsslumpen? Man väljer 3 av 4 och...
Jo, men man kan ju också göra, alltså det behövs ju inte auktion, jag vet ju.
Nej.
När någon bara tittade på ja, någon, det var ju Kallits ägare, var det på två hingstungar där i Hagenhus, Sigurd Nilsson i Töckfors. Eller om det var någon före som valde fel och Kallit ägarna fick Kallit. Det är lätt att välja fel. Vi var ju där några år senare med Jim Frick och några till. Och för säkerhets skull så köpte vi båda då som gick där i Hagen. En syster till Kallit som hette Kallitra som var helt oduglig.
Just det. Klassiker är väl också valet mellan Net Profit och Speedy Crown.
Ja.
Som väl Berglöf, vad heter han? Roy Berglöf.
Roy Berglöf.
Han valde då Net Profit. Som inte var något oduglig på något sätt, men det var inte Speedy Crown.
Roy Berglöf var för övrigt själv en enastående idrottsman både i bandy och i curling.
Tog sonen över något av det eller var det bara...
Han spelade nog curling och kanske var någon svensk juniormäst. Men han var ju framförallt bra i militär femkamp.
Modern femkamp? Eller heter femkamp? Okay.
Nej, det kanske var modern femkamp. Ja, okej.
Okay. Jag kände inte igen det där med militär. Men...
Ja, det finns båda delar tror jag.
Ja.
Men han var en duktig idrottsman. Han kom från en idrottsfamilj. Roy Berglöf var ju senare också expertkommentator i stora mästerskap i Sveriges Television när det gällde curling.
Jaha.
Det visste ni inte.
Nej, den var ny. Men som sagt, kom gärna in med fler ekipage. Det var jättekul, tycker jag i alla fall. Eleganta ekipage. ATG Live har ju väl alltid varit en speldrivande kanal, men fick ett mejl om att det kanske de har trissat upp det ytterligare.
Aggressivare,
spelaggressivare. Ja, vi fick ett mejl här helt enkelt om att det var en person som tycker att det är så är fallet. Man tittar hela tiden på vad som står i vilket odds. Mejlaren skriver här: droppen för mig kom när man inför dagens sista lopp på Färjestad för några veckor sedan uttryckte: om man nu har några slantar kvar inför sista loppet, vad ska man då satsa dessa? Och det kanske inte är det mest smakfulla.
Ja, men det är ju för fan ett rent hån åt alla idioter som håller på med det här. Jag tar åt mig det. Har man pengar kvar? Du kan sitta där i en jävla tomt i Skövde och pengarna är slut.
Ja, det är sådana... Ja, men nu måste sista loppet när man var på banan, nu måste jag hitta någon så jag kan gå jämnt upp.
Räddningsplankan. Den berömda räddningsplankan.
Ja, just det.
Ja. Så kan man ju formulera det istället.
Ja, just det.
Jag menar, det är ju egentligen samma sak. Men ja, nej, alltså det är ju inte klokt hur man kan sitta och hyckla med alltså spel och stödlinje och allting, sådana uppmaningar som ju ska stå i finstilt. Alla spelbolag har ju de här stödlinjen och så vidare. Och ATG.se som har den inbyggda påminnelsen: nu har du varit inloggad, vill du vara inloggad längre tid? Som ju då ska vara ett alibi för att man inte ska sitta för länge utan att bli uppmärksammad på att man är på en spelsajt. Då tycker man att man tar ansvar då, pliktskyldigt. Och sen har man det här hela tiden. Alla fattar att ATG vill ha omsättning, absolut, men det blir ju larvigt att sitta och säga, och det är ju faktiskt riktigt korkat att sitta och säga om man har några pengar kvar. Man blir bara trött när de säger så.
Långnäsa.
När de slutar dölja liksom vad de har för syften till och med, då har ju de bryr sig ju inte längre.
Långnäsa och torskarna. Jag kom på en sak nu. Mm. Om man spelar på trav på Svenska Spel, vilket man kan göra ibland. Eller vilket man kan göra, och jag gör det ibland. Då när man spelar så kommer det upp en skylt, liten lapp där, att du kan ångra dig inom 15 minuter, dock inte efter att loppet har startat. Så du kan alltså makulera ett spel hos Svenska Spel, om jag förstått det rätt.
Jo, det är det man kan. Men precis, vi var ju lite inne på det förra gången också. Det är intressant, och jag funderar mycket på det. Det är ju synd att man inte kan göra det efter start också.
Ja. Men hade du funnits i lördags, kunde du ångra dig om du kommit på bättre tankar gällande Galactica?
Ja, men jag hade förmodligen spelat ännu mer när hon tog ledningen där. Så att det kan vara en farlig känsla också om spelet var öppet live-spel. Frågan är om vi kommer att få se det inom travet. Jag vet att det förs ju diskussioner, men det hade ju varit lite spännande,
alltså,
kanske.
Jag funderar på det där. Man har lagt in Quintén och så kunde man... Det kanske inte gäller Quintén. Kanske bara gäller på det är de spelformer där de har egna odds, svenska spelarna. Kan
man... Nej, men man kan. Jag fick upp, jag spelade nämligen Burning Man igår i Frankrike, och det är ju, då är det ju totospel så att säga.
Ja.
Och då, ja, det står likadant. Den borde man annullerat.
Nej, jag tänkte säga det, och så kom det på att det var ett dumt spel, och då provade du och det gick.
Å andra sidan, när de började klättringen i den lilla uppförsbacken, så hade du gärna velat kunna spela ännu mer.
Ja, oh, gud vad klar han var, tyckte man. Han var dålig, kan vi säga så?
Ja, oväntat svag.
Svag insats. Ja, men då i andra ändan då, som en motkraft kanske, så hyllar ju många nu Solvallas initiativ till en tv-sändning. Det var väl andra gången som de hade det i lördags när de körde V75. Jag tror det var premiär på annan dag jul. De går ju ut då med att det här ska vara en mer renodlad sportkanal. Och många verkar vara... Jag har inte sett speciellt mycket själv, men jag har bara lyssnat lite. Det är ju inget revolutionerande på något sätt, men är det ändå kanske ett uppdämt behov vi ser här? Att många är trötta på det här speldrivande vinkeln hela tiden, och att det bara den faktumet att vi pratar mer om sporten gör att man blir tillfredsställd, så att säga.
Ja, för travsporten skulle det naturligtvis gynnsamt. Mm. Om det blir mer, jag har inte sett något, jag tittade nästan bara uteslutande på loppen när jag ser på V71. Jag brukar gå ifrån tvn och syssla med något annat mellan loppen, beroende på att jag orkar inte med för mycket tjafs, höll jag på att säga. Men det kanske är så att sporten behöver en renässans, där att man pratar om hästar och stammar och det ena med det andra. Jag vet inte vad man pratar om, men man slipper ifrån allt för mycket av de här teknikaliteterna som då Nybrink egentligen hatar, va? Han spyr ju nästan när man börjar prata om bikar och barfota och huvudlag. Och sen finns det en del som aldrig kan prata om något annat. Kunskaperna kanske tryter, jag vet inte. Det är jäkligt enkelt att läsa att den här kommer att gå barfota, den här kommer att gå med öppet huvudlag och så vidare. Eller stängt. Så att det, ja, varför inte? Men ska... Om...
Ja, men det är lite mer åt att man pratar om vilken kanske, ja, vilken stam det är och vilka släktträdet ser ut och hur, att den kostade så mycket på auktionen när den såldes på kriterieauktionen 2015. Ja, men lite mer sånt sur liksom. Inget nyskapande så, men det kanske är det här kontrasten som gör att...
Jag ska titta nästa gång, tror jag. Mm. Jag blir lite intresserad. Men sen kan man ju dra det i förlängningen. Om alla banor ska ha egna sådana sändningar, vore det väl jättebra då, men det blir jävligt dyrt i sig.
Man undrar ju som sagt om det finns någon finansieringsmöjlighet här för den.
Ja, men sen kan man ju undra hur stor publik finns det? För jag gillar ju absolut tanken på att man nu har vi, jag har ju precis talat om vad jag tycker om det här speldrivande pratet, så att det är ju ingen jätteskräll att jag tycker att det är bra att man pratar om sporten. Men frågan är ju hur stor publik det finns. Vi kom vi fram till innan vi tryckte på startknappen när vi skulle spela in det här att man kunde se Solvallas tävlingar på 4 eller 5 olika kanaler, strömmar, va?
Mm. Solvalla hade två i olika sändningar, feeder heter det väl nu för tiden.
Ja, precis, va?
Och sen hade då ATG Live och då tv-sändningen, helt enkelt.
Och sen har vi Comhems mixvariant som ju då är en blandning mellan tv-sändningen och ATG Live, där man ju hoppar över den traditionella tv-reklamen. I de avbrotten går man in till ATG Live då. Så vi kommer på fem kanaler, om vi kallar det för det då, att välja på. Och då kan man ju undra hur många tittar på respektive för det första, och det Lennart är inne på också, det är inte så att travsporten badar i pengar. Vi vet ju att Kanal 75 har ett rejält konto. Det kostar ju mycket att bara producera Kanal 75, och Solvallas egen sändning har jag ingen aning om vad den kostar, och jag vet inte heller hur många som tittar. Och jag hörde Ola Lernors röst i tv-sändningen bara, men jag han har aldrig tittat på det. Jag glömde bort det, just därför att man måste, även här, det är ju val igen. Man måste ju ändå välja vilken kanal, annars blir det ett jäkla hattande också, så kanske man missar något någonstans. Jag vet inte, travsporten är inte jättestor. Vi vill ju gärna hoppas på det och tro det, men så vi vet ju att den inte är det. Och frågan är hur många olika val behöver vi för att...
Samtidigt är mångfald bra.
Jo, men det är alltså, jag håller med om det. Jag, som jag säger, jag tycker det är jättebra att man pratar om sport, och faktiskt är det ju så att det är väl, om man tittar man på golfen som ju är, nu är de ju väldigt, golfsändningar numera är ju extremt bra producerade när det gäller att de har ju kameror överallt och kan ju visa i princip varenda slag, så det är väldigt lite dödtid. Så det här Göran Zachrisson har varit så bra på att fylla tiden. Det behövs ju inte riktigt på samma sätt i golfen, men travet är ju en sån. Det finns ju en kvart emellan varenda lopp. Alltså, tänk Göran Zachrisson som skulle sitta och, han skulle ju kunna berätta de här historierna. Eller Lennart, vad fasen, in på och sitter och berätta alla dina minnen mellan loppen.
Magnus, du vet
det inte, finns ju tid.
Du vet inte hur rolig du var nu. Göran Zachrisson att fylla tiden.
Ja, men han är ju proffs på, alltså han gjorde det ju, jag älskade ju golfsändningarna. Oh. Jag vet inte hur många timmar jag bara...
Ja, jag tänkte på det där ordet, att fylla.
Ja, ja, du menar så. Ja.
Det, jag har en fråga nu. Om ni såg det, vad tyckte vår vän Micke Nyblink om tupplåren?
Ja, jag vet inte. Vad tänkte du på?
Nej, men åt de inte sin rekommenderade galamiddag?
Ingen aning.
Nej, jag såg ingen mat i sändningen. De var fint klädda, men
jag trodde de skulle äta den där, de där tupplåren där under galan. Det var, eller var vi som satt hemma som bara skulle äta?
Ja, det var vi som satt hemma som skulle snida ihop det.
Nej, det blir inte bra tv. Jag tror inte tupplor blir inte bra tv.
Jag valde lammantrikot, kan jag meddela.
Ja.
De hade det förmodligen, så här är det. De hade en egen kanal för det.
Ja.
En sjätte kanal.
Tupp 75. Ja, nej, den missar vi.
Tupp 75. Ja. Men du, ja, ska vi lämna det där nu då? Tupp 75.
Ja, det gör vi, tycker jag.
Du fick ett bryt i veckan, Henrik.
Ja, jag fick det faktiskt.
Jättebryt.
Ja, det är sällan jag får det nu, men jag måste, kanske folk inte tror, men det är väldigt sällan jag kreverar på det sättet. Säger man kreverar längre? Säger folk kreverar?
Per Skoglund lyfter fram alla såna här lite ovanliga uttryck med stor respondera, och så han använde mycket sådana alternativa ord.
Ja.
Jobbar han mycket, så krivera tycker jag absolut vi ska lyfta fram istället för bryt.
Precis. Nej, men det, jag skrev ju en krönika på vår sajt trottosport.nu om Mariana Alavicola och hennes insändare. Det var framförallt det som jag reagerade på, hennes insändare kring drivningar då. Från ingenstans dök upp, i alla fall i min värld. Eller var det från ingenstans? Det var ju då Per Skoglund som, den kände programledaren då, som förra söndagen reagerade något alldeles väldigt över den här drivningen i...
Med all rätt, med all rätt.
Med all rätt, såklart. Jag gnäller inte på tv-sändningen. Men Mariana Alavicola då, som har varit tyst om allting, inte reagerat över någonting överhuvudtaget. Har hon lyft någonting sedan hon tillträdde? Har hon passionerat stort bakom någonting? Har hon uträttat någonting konkret? Ja, helt osynlig i princip.
Ja. Men nu.
Åja, det pågår en djup översyn av det svenska reglementet.
Okay.
Men nu
stäckte hon alltså upp fingret i luften. Och
ja, det fanns en öppen dörr att slå in.
Ja, fullkomligt horribel skolboksen exempel av populism. Nej, det var...
Jag tänkte på det häromdagen när Ulf Kristersson, Moderaternas ledare, krävde att Sverige skulle utvisa en rysk diplomat som svar på att Ryssland hade utvisat en svensk. Och det var ju också att slå in en jätteöppen dörr, för alla visste ju att det kommer besked inom något dygn att Sverige också kommer utvisa, det är alltid så.
Aha.
Men då stod den här moderatledaren på... Jag kräver att Sverige utvisar en rysk diplomat. Ja,
ja, det var ungefär samma som...
Ja, faktiskt. Det är jävligt enkelt alltså. Däremot inte ett ord om den trängning som kanske avgjorde Prix d'Amérique, att det får förekomma.
Inte ett ord om att trean i mål egentligen är doping avstängd. Ja, det finns så mycket liksom, men här kände vi att det var dags att kliva in, tyckte då Mariana Alavicola. SDs ordförande ska vi säga att hon är då.
UETs ordförande.
Dessutom så hon har ju med mycket stora möjligheter att påverka saker. Borde ha i alla fall.
Hon är Europa-travets största makthavare egentligen.
Mm. Ja, det var länge sedan jag blev så provocerad faktiskt.
Ja, men med, som sagt, med all rätt, jag menar, det är okej att slå in öppna dörrar om man kanske slår in någon stängd dörr ibland också. Ja. Men det gör hon ju inte. Det händer ju inte. Och då blir det ju, precis som du skrev, Henrik, det är klart att man blir ju... det finns liksom inga ord. Du skrev det så bra. Finns på trottosport.nu. Man orkar ju nästan inte ens. Det var bra att du orkade bli så där arg. Men man blir ju också uppgiven, för det finns ju...
Det är där det som är det farliga hela tiden. Att man är uppgiven.
Ja, jag vet.
Och till slut så kanske... Ja, även jag är ju det emellanåt.
Ja, vi kan säga att din text har ju blivit den överlägset mest lästa texten sen vi nystartade på trottosport.nu i alla fall. Många har läst den och det är bra. Så jag tror att din åsikt är delad av ganska många där.
Hoppas den även har nått Mariana. Hoppas jag.
Ja, man hoppas ju att, som sagt, slå in någon stängd dörr också.
Nu, Magnus, smäller det.
Men kan vi inte ta våra hästnamn först?
Ja, det gör vi. Ja,
men det gör det göttigaste till sist.
Ja, just det. Och så då kan ni ju ta bort, vet ni då vilka tre hästar ni kan ta bort från omgången?
Ja. Det håller i sig. Jag hade ju dessutom, Galactica var ju mitt namn just förra veckan dessutom. Mm. Det borde jag väl ha fattat. Ja. Det skulle ju varit det som...
Var det första du sa förra veckan?
Ja, ja. Det, återigen, följ det... Första tanken och var konsekvent. Mm. Det är väl det, var konsekvent. Ja,
ja, jag slår till på Belmondo. Jag tyckte det var svårt den här veckan, men det tycker jag är snyggt. Belmondo är V75-3 nummer 8. Vet inte om den kan vinna, knappast.
Ja, Peter kanske. Untersteiner kör ju.
I vilken avdelning, sa
du? V75-3.
Ja, då jag tänkte att det inte var... Ja, då kanske det finns en chans i alla fall. Ja. När det inte var i de avdelningar jag ska prata. Ja,
jag tar samma avdelning då. Nummer 12, Darlington. Mm. Danskfödd, men Darlington är väl en stad i England, tror jag. Och jag tog den här i min övertygelse om att den är nog chanslös. Men nu tittar jag i OB-programmet och den rankar detta. Daniel Wäjersten kör Darlington.
Mm, jag går till lite italienska här då i V75-4, Luna Piena, som betyder fullmåne på italienska för den som inte är så bra på italienska som jag är. Nej. Google är överlägset när man vill briljera i sport.
Luna Piena.
Ja,
då nu. Så har vi klarat av. Här får jag äntligen trycka på knappen och bara...
Det är den där hästen aldrig vunnit, Luna Piena.
Nej, precis. Det var också lite... Det här, apropå slå in öppna dörrar, plocka ut en häst som inte kan vinna. Nej, det är namnet vi plockar fram. Jo, det här är ju en jättespännande omgång och jag ska hålla lite på lite sånt där halster bara, för jag tänkte gå tillbaka för någon vecka sedan så pratade vi ju om det, eller var du, Lennart, som önskade en liten förändring i det här med vilka kuskar som kör och att alla, ja, du pratade om ålder på kuskarna, att det var dags för att det ska bli, att kommer in lite yngre. Då tittade jag på hur ser det ut då, är det någon, man pratar ju ändå om att det är ett generationsskifte på kusksidan som något som ändå pågår, och då jämförde jag faktiskt hur det såg ut i, vad heter det nu då, V75 Champions förra året gentemot i år, och i fjol så var det tre stycken som var under 30 år som var med, i år är det faktiskt fyra, och medelåldern har gått ner från 45,5 till 43 år.
Ja, det var snyggt uttryckt.
Så att det är en och då har ju ändå alla blivit ett år äldre, ska vi komma ihåg också. Så att,
Ja, så kan man ju inte räkna. Det kommer ju underifrån då som, ja, det kanske man kan.
Ja, nej, men så är det. Men vi sänker ändå, vi är på väg. Det är ändå ett steg i den riktning som du efterlyste, Lennart, att det pågår någonting.
Ändå har ju några yngre, för någon yngre kis där lämnat återförbud, Gundersens pojken där till exempel då.
Mm. Ja, precis, och han var ju med i fjol där. Han är ju nu då 25 år, om man bara räknar på födelseår i alla fall. Så han är ju långt under 30. Då hade de, jag vet inte om han hade petat bort någon av de andra ynglingarna, om vi kallar dem för det då. Men ändå, det var en liten parentes, men det är någonting som pågår i alla fall där. Men V75 nu då, nu kör vi i alla fall.
Ja, äntligen.
Det är ju så, 15 hästar i varje avdelning. Och måtte det få bli så då, så att vi sitter med den här jättesvårigheten. Och dessutom på Åby. Så det är ju 15 hästar i varje lopp på Åby. Och jag satte mig med det här och jag gruvade mig något enormt. Och började ju naturligtvis som man ju bör göra i alla fall med avdelning 1. Och hittar ju ett jättedrag direkt där. Vi är ju så tidigt i veckan här nu, så att att göra någon slags streck, jag är ju inte inne, tillhör ju inte de som är tok inne på att hålla på och prata om streck och spel värde och på det. Det är V75, det är 7 lopp. Det är klart att det är jättemycket roligare att gå på en häst som sträcker på 1% än 90%, men i grunden handlar det om att de ska vinna, och sen får det inte bara bli 90% där. Det fattar ju alla. Men man får inte stirra sig blind på procenten. Ja, det är så otålig den person.
Ja.
I V75-1, ett storlopp. Nummer 1, Annie Flame, som är snabb från start, och nu toppar man med Erik Adielsson. Hon är snabb i voltstart, och vi vet att Erik Adielsson är precis lika snabb. Hon har startat mest med bil och hon har bara gjort 4 starter med volt. Och det är 2 galopper där av 4. Och då kan man tänka, då är det de mycket auto och lite volt. Då är hon väldigt knepig i volt. Det ser inte så ut, tycker jag, när man har tittat på loppen. För de här 2 galopperna, i det ena fallet var hon på väg till spets och då var det in i svängen som hon felade. Och andra gången då valde Marcus Svedberg att gå ner i rygg på den som hade tagit ledningen. Och då var det väldigt stänk i banan. Så det såg ut som hon blev bara helt enkelt, hon fick stänk och blev rädd. Men hon gick utvändigt ledaren senast, Annie Flame, och fick, alltså, stred jättebra mot Erin Sett som gick med i rygg hela vägen och som tog sig förbi på upploppet. Erin Sett är ju just nu jättefavorit i det loppet. Och det från bakspår då, spår 8.
Noterar vi då att Annie Flame var mer spelad i det mötet?
Ja, det stämmer, precis. Och just den här, det är ju otroligt kul att det är så stor skillnad just nu. Jag hoppas det håller i sig.
Gör det knappast. Ska man ju säga.
Nej, inte efter detta, nej. Men som sagt, Erik Adielsson från bra läge i voltstart. Det enda brasklappen är väl att det är på Åby. Det kan ju komma hästar från alla håll här, va? Men Annie Flame tycker jag svarar bra på hästar och sådär. Så att jag,
den kör vi på.
Hon är ju naturligtvis jätteintressant.
Ja.
Sen kommer vi direkt då till avdelning 2.
Ja, just det.
Svårigheterna fortsätter, tänker alla. Nej, det är inte svårt alls. Vi tar en ny lågprocentare bara. Här är ju... det ser ju lite intressant ut det här loppet, därför att Magnus Djuse kommer förmodligen att bli ganska stor favorit med den här Bold Höjveland. Men det är ingen startsnabb häst och han har inte sprungit in så mycket pengar heller. Han har ju 8 starter och 6 vinster, så att det ser ju bra ut. Men...
det är den sjukaste oddsrad jag har sett, tror jag.
Ja.
5 senaste starterna. 1,00, 1,30, 1,18, 1,18, 1,30. Jag har aldrig sett något liknande. Ja.
Nej, men den här Bold Höjveland är... det syns ju att det är en häst som kommer att kunna springa in mer än de drygt 100 papper han har på sig nu då. Men
jag tror att Stora Norrland är delägare i den där, Robert Karlsson.
Ja, okej. Okay. Ja. Och det är väl så här att han är ju ingen snabb från början, den här hästen. Han kommer ju att åka, det är ju ett spårtrappelopp det här, så att han kommer ju att åka tillbaka till de hästar som finns, som har betydligt mer pengar på sig. Han hamnar en bit bak från början.
Magnus, för helvete, vi vill inte veta vilka som förlorar, vi vill veta vem som vinner.
Jag ska ju förklara hur han vinner också, den här.
Ja. Men den, du har bara pratat om den som ska förlora.
Ja, precis. Men då är det så att vi har också... nu ska jag prata om en till som jag inte tror vinner. Nej, men på innerspår där, Hooper de Chassesse, vad den heter, som Ida Resterer kör där. Också det är en ganska fin häst, men riskerar också att hamna lite punchigt på det. Och sen är det ett ungdomslopp det här. Det kommer att bli körning hela vägen. Och då tror jag att en häst som just nu faktiskt... den är helt bortglömd. Det är nummer 15, Philip Winner. Kevin Oskarsson kör. Det är ju familjen Persson. Stefan Persson, Linda Persson och Axel Persson.
Alex
Persson, förlåt. Men det är Linda som tränar. Philip Winner är en jättefin häst för klassen. Han står ju tokbra inne penningmässigt. 15:e spår är ju naturligtvis inte kul. Men som sagt, spårtrappa, körning hela vägen. Det är bara att vrida på till slut, Kevin, så är det klart.
Tack.
Och det är ju långt under 10% sträckmässigt.
Ja, gå vidare.
Och sen, nu blir det snabbt. V75-5, där vinner nummer 1, Bugatti Miles. Örjan Kihlström kör, Daniel Edén tränar. Såg fantastiskt fin ut i debuten för Edén. Och han har ju visat tidigare hos Per Nordström att långdistans, det är inga problem. Jag kan inte se Bugatti Miles förlora det här loppet, över 3000 meter.
Just det, den har gått till Edén där, just det. Spännande.
Ja, såld till Redén.
Såld till Redén. När gör min älskling debut för Redén, den här Hanimeras, gick väl dit också. Det ska ju bli spännande framåt vårkanten.
Hanimeras?
Mm, min söta häst som jag hyllade.
Ja, gången. Det var från Untersteiner.
Just det. Den längtade jag efter.
Om vi nu har några pengar kvar till avdelning 7 då?
Just det, exakt. Eller lopp 12. Ja. Ja, just
så långt. Jag kom ju inte så långt i det loppet, eller eftersom jag hittade alla vinnare så tidigt där. Men,
något ska som sagt lyssnarna göra själva.
Mm. Ja, vi kanske ska, som sagt, det finns gott om hästar att välja på den här veckan.
Ja, för mig bara det flimrar framför ögonen när jag tittar igenom den där omgången. Jag säger som Axel gjorde en gång, Björn Axelsson, som i ett sånt där tipsprogram inför V7, det var väl en sån här Dagens Rättssändning som han var gäst i. Och stod då rekommenderade, apropå spel aggressivt eller inte, att det var läge att stå över den här omgången. Sen var Axel aldrig med mer, så kan man säga.
Mer Axel
ja,
i travet.
Verkligen. Ja, man nämner hans klassiker också när det blir från Solvallas press, när det blir mycket omstart och han tröttnar, liksom, han ledsnar. Ja, men det är inte lätt för dem alltså, när man byter startkommandona så ofta som man gör. Det är, man får ha förståelse för det. Ja, alla äger att stå över, det ska man inte säga i tv kanske. Då blir man inte långlivad. Ja, men du står inte över. Du spikar som sagt de här tre förmodligen då, eller i alla fall.
Ja, alltså man är ju frestad att göra det naturligtvis med den öppningen. Nu har vi ju så många lyssnare så att om alla följer detta så då kommer ju Per Skoglund i tv-sändningen inte fatta någonting efter två avdelningar i värdet. Det är 114 kronor på två singelprocentare där. Men det är ju jättekul. Det här blir ju en riktigt rolig omgång att fortsätta grotta i. Det tar längre tid än vanligt i alla fall. Det kan man säga. Mm.
Vi säger tack och bock. Så hörs vi om en vecka. Det gör vi.
Ja, det gör vi.
Hej då!
Hej, hej.
Hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.